Like, oh, we need to spend the night somewhere because the Nazis are coming.
Som vi käkade tidigare, den satt fint faktiskt.
Ja, gjorde det. Ja, jag säger det. Man ska eat like a beast.
Ja, och jag har ju typ aldrig gjort det. Det är bara en gång när Teke gjorde chicken wings som man liksom jag måste äta med händerna.
Min chicken ratio, chicken eating ratio är för låg.
Det är inte så mycket kött på chicken wings. Eller?
Nej, det behövs ansträngning för att så jag var ju väldigt skeptisk när du drog ut en hel kyckling och här, dags att äta
här. You have learned the way of the ancient Viking warrior.
Jag kände det när jag satt där och du vet, bröd också, lite såhär primal, bröd och en hel kyckling. Det var någonting inom mig så, som vaknade upp. Plötsligt så var det inte lika försiktiga bit. Du vet, bitningar jag gjorde för att försiktigt dra ut en liten köttbit så att inte jag får skit i runt munnen. Ja. Det blev efter ett tag så
cue the violin. I say, this poultry is rather appalling.
Nej, det var gott och nice, trots allt.
Trots my ass, you have found a new way. Right.
Ja.
Yes, men vi ska inte bara snacka om kyckling idag. För det är inte skit och film.
Nej, nu har vi fått vår food talk kvot in. Jävligt viktigt alltså.
Yep, that covers it.
Det är avsnitt 14 tror jag av film och skit.
It's entirely possible.
Rätt siffra kommer vara online.
Ja, precis.
Det är ett avsnitt av Film och skit. Välkommen.
Låt oss hålla oss till det här from here on out. Annars får vi typ 12 A, B, C. Så yes, det är ett nytt avsnitt. Film och skit.
Yep. Vi har alldeles nyss sett Searching for Sugar Man. Och vi har en gäst med oss ikväll.
Yes. This is where you introduce yourself.
And you think that it's gonna say like welcome now. No.
Nej.
Oh, yeah. You're a resident American.
Oh. Och du var ju med i Les Misérables.
Ja, det är sant.
Så du är veteran numera.
Blodad tand. You've been to the trenches. We will fight them on the beaches.
Searching for Sugar Man är en dokumentär. Den kom förra året. Och den fick Oscar för bästa dokumentär. Senaste var det nu var i januari.
Ja, kanske.
Februari var det. Mm. Typ 20-någonting. Jag tror att de alltid placerar någon helg runt den 22 februari. Okay. Där omkring liksom. Verkar det alltid ha varit.
Då är marketing machinery redo att kick it off.
Ja, det är väl den där perioden då man, hej, de vann ju en Oscar. Nu måste ju se den på bio. Helt enkelt.
När det gäller bästa dokumentärpriset så är det en av de filmerna som är nominerade och den som vinner är alltid värd att kolla på, tycker jag. Mm. Det är en av de priserna där det hamnar äkta kvaliteten då.
Ja.
Det är intressant. Jag har aldrig kollat på Oscars förut. Jag har aldrig sett den.
Men du är ju amerikan.
Jag vet, men så har jag
cred lost.
Ja, jag vet, men jag var aldrig intressant i. När jag tänker på Oscars, jag tänker på kvinnor i klänningar och
the red carpet.
Ja, precis. Liksom. De pratar om hur mycket de betalar för deras
klänningar. Det är en sign of the blid.
Ja, precis. Det är liksom... Jag har en TV, men det funkar inte alls bra om det regnar eller...
Jag är verkligen framför mig på hur det är, du vet, Myronas krig-bild med jättemycket störning. Ibland så hoppar hela bilden och så går glamourstjärnorna där på röda mattan. Fast den har ju blivit svartvit nu på grund av störningarna.
Skulle det, I don't even care. Nej, en gång i tiden så följde jag dem faktiskt väldigt mycket. Men då var det kanske bättre filmer som kom ut. Det var ju aldrig Zero Dark Thirty för Best Picture nominee. Så att...
Verkligen sådär. What the hell, har ni ens kollat på filmen?
Ja, my guess is they didn't. Varför would, skulle de?
Men det här är inte Oscar-talk.
Nej.
det finns ju ett helt avsnitt vi kan ha med det ju.
Ja, det kommer nästa år.
Upplägget på Searching for Sugar Man, det är att det var en artist på början av 70-talet som hette Rodriguez. Som släppte två skivor, tror jag.
Mm.
70 och 71 eller något sånt där.
Precis. Så var det en unfinished 73.
Ja, han är en liksom singer-songwriter-aktig artist.
Ja.
Folkmusik.
Ja, helt klart. Lite åt Bob Dylan-hållet skulle man väl säga.
Ja, och i filmen så nämner de ju jämförelsen med Bob Dylan också. Ja. Han totalfloppade. Sålde typ ingenting i USA.
Mm.
Men det var en bootleg av någon skiva som letade sig till Sydafrika. Det var typ någon turist som tog med sig någon bootleg.
Ja.
Så det, eller bootleg är fel att säga. Men jag hade helt enkelt spelat av bandet.
Ja,
eller skivan på band för att kunna lyssna på.
Mm.
Ja, och så fann den sig i Sydafrika. Och folk liksom, jag gillar det här. Kan jag också få en kopia? Och sen så spridde det sig. Och så helt plötsligt var han en... väldigt stor och betydelsefull artist i Sydafrika.
Ja, de snackar ju om att han är under en tid är större än Rolling Stones och Elvis och alla som hade skivor hade en Rodriguez i sin samling.
Precis. Det här är förstås i det vita communityt i Sydafrika.
Ja, precis. Också. Ja. Toyo var det ju inte direkt så.
Så vad den här filmen handlar om är att de försöker hitta den här Rodriguez.
Mm.
För att han, som sagt, i USA så sålde han ingenting.
Nej.
Och i Sydafrika så gjorde de inte från skivbolagens sida i alla fall. För att han fick proper-releasen strax efter bootleg-grejen. Liksom. Men det var fortfarande så att i kontakterna med skivbolagen i USA så, där, så fanns det inte... något sätt att hitta Rodriguez. Han var försvunnen.
Ja, nej, han var ju verkligen ett mysterium. Ja. Och någon som inte sålde och sen fanns han inte mer. Liksom.
Nej.
Helt enkelt.
Och den här filmen utforskar det mysteriet helt enkelt.
Mm.
Med massa ins and outs och vad som kommer ur det sen.
Ja. Ja, nej, den var väldigt välgjord dokumentär. Jag gillade den. Den var...
Mm.
Ja, men det var helt klart documentary at its best.
Ja. En sån där sak som slog mig när jag var på toa.
Det är då man får de bästa idéerna. Men, I have a dream.
Men right. Bland dokumentärer så är det bland de filmerna som har varit som mest som verkligen ett spännande deckarhistoria.
Ja.
Så, för att den är spännande.
Mm.
Och någonting som man verkligen glömmer, ett tecken på hur väl berättad den är att den är inspelad typ förra året eller något sånt där.
Mm.
Men händelser och så vidare är ju från the before times.
Ja.
och man sitter där liksom och shit, det här händer just nu.
Oh.
Och så liksom nämner de helt plötsligt och det var då jag bla 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 bla. Och så har de något klipp till någon stock footage från typ 83 eller whatnot. Och så, det hände inte nu.
Ja. Ja, nej, de hade verkligen... Och tråden var väldigt lätt att följa också i berättandet. Men satt aldrig och undrade liksom, vad håller de på att snacka om? Vad håller de på med? Liksom, utan, de var väldigt lätt att följa. De var, men de var alltid on point. Så det var trevligt.
Och karaktärerna de hade hittat för filmen var väldigt bra också.
Mm. Mm.
Det är en negativ kommentar som jag har om filmen. För det var särskilt en av personerna de intervjuar som det kändes helt uppenbart att det var ett manus han läste. Om det inte var från filmmakarna eller från han själv. Alltså, så det han sa kom inte spontant ifrån honom, inte för 5 öre.
Ja, men han är ju en street poet. Han lärde sig ju av Rodriguez i sina yngre dagar.
Det är mycket möjligt
förstås. När de satt och free-rappade, free-flowade tillsammans på 60-talet.
Och i dokumentärer så är ju sådana där aspekter väldigt farligt. Mm. Liksom. Mm. Hur det klipps ihop och stages för the narrative.
Mm.
Så kan det ju verkligen vara saker som tar en ur filmen. Och om inte, du vet, ifrågasätter fakta.
Ja.
Så liksom drar den ur spänningen.
Mm. Nej, men då, ja, narratively, så det var ju helt klart ett crime drama.
Ja.
Liksom. Det var ju hela en mysterie.
Ja. Och liksom, det menar positivt, ja, tycker
jo,
jag också.
Nej, men det var inte, det var verkligen lite Sherlock Holmes varianten.
Ja. Det är därför vi måste försöka undvika att spoila för den här också. För eftersom den är verkligen en detektivhistoria.
Mm.
Den är ju gjord som det.
Ja, jo, det är den.
Och alla dokumentärer har ju liksom sin angle på sakfrågan. Mm. Eller hur det ska funka som en entertainment piece.
Mm.
Och den här filmen funkade jättebra som en entertainment piece.
Ja, ja, det är sant.
Plus att den var engagerande. Man brydde sig om vad som liksom skulle ske.
Precis, vad försöker den berätta för oss och vad är resan. Jag kan ju säga att jag kände ju inte till Rodriguez innan vi såg dokumentären. Och jag tyckte det var jäkligt spännande.
Ja.
I don't know, vad tyckte du?
Jag tänkte att det var otroligt. Like, berätta sig var helt otroligt, tänkte jag. Men, och jag vill att alla ser den, men jag vill inte se någonting.
Mm,
ja. Det är liksom så mycket jag tänkte, jag vill berätta om den, men jag vill inte eftersom... Ja.
Om vi hade bromsarna off och kunde prata om den helt, då skulle vi kunna sitta här en timme verkligen.
Ja.
Det var så otroligt, bla bla bla.
Ja, men precis.
Men jag kan säga att jag vill inte någon like, kolla musiken innan de ser filmen.
Ja.
Mm.
Det kan bli en tips. Och sen efter, absolut. Eftersom hans musik är jättebra faktiskt.
Ja. Mm.
Det är jättebra.
Ja, det är inte bara någon streetpunk som spelar 3 ackord. Och...
Nej, precis. Det är inte den där 3-chord eller 4-chord-sång. Det är det inte.
Mm. Bara sjunger om hur han går ner för gatan och ser folk.
Ja. Here we go.
Det är som proper lyrics här.
Ja, nej. Helt klart stöpt samma form som Bob Dylan, ja.
Mm.
På ett bra sätt.
Ja. Det finns ju någon som hatar mobban.
Ja. Mr. Zimmerman.
Och jag kan säga, för någon som är inte intresserad av musik, like till exempel jag spelar ingen instrument och jag lyssnar då och då till musik, men det är inte min största grej. Men jag tänker dokumentär är helt intressant. Det har mycket historia och det var jättekul faktiskt.
Mm.
Se, det var jättebra berätt att säga.
Ja. Det var intressant också att få lite mer upplysning om Sydafrika under 70-talet och så vidare. Ja. För apartheid var inte bara så att svarta och vita ska vara separerade. Sydafrikas regering på den tiden var väldigt repressive.
Mm.
De kontrollerade media och man fick inte ha tv-apparater för de ansågs vara liksom the stuff of communism.
Ja,
det var för både vit och svart. Och
ja.
Mm. Alla. Det var jättesvårt för alla.
Ja.
Och jag tänkte det var intressant en del.
Mm. Och sen få lite mer om liksom subkultur eller the counterculture-scenen i Sydafrika.
Precis, de unga, de arga helt enkelt. Så att, ja, nej, den är väldigt välgjord.
Mm.
Men den är svår att snacka om eftersom den bygger på att man inte ska veta allt för mycket i förväg. De här aspekterna som vi har snackat om, det är ju sånt som är ganska allmängiltigt. Mm. Det tar ju inte vare sig hit eller dit att säga att han var stor i Sydafrika men inte stor i Amerika. Liksom.
Mm.
Det betyder inte mer än att vi har spoilat 1 minut i början av dokumentären.
Ja. Där de säger pretty much just det.
Ja.
Men det kan ju vara bra att vara medveten om, antar jag, beroende på vilken syn på dokumentärer man har. Mm. För det finns ju de som tror att dokumentärer är fakta, bla bla bla, det är ingenting annat.
Mm.
Och det är ju misconception verkligen. Mm. Det här är ett exempel på dokumentärfilm som har liksom någonting att upplysa, men den är också jävligt spännande helt enkelt. Ja. Underhållande, det är, för att välja ett sånt ord.
Ja. Mm. Ja, men precis. Den är ju ett bra exempel på att man kan verkligen, även med samma sätt av fakta eller man vill kalla det, så kan man kan vinkla det nästan hur man vill. För att det som kommer fram i den här dokumentären, det är ju skapat på sådant sätt att det ska vara som ett crime-drama. Ja. De skulle lätt kunna ha inte gjort det.
Yep.
Och på 2 sekunder skulle allting varit uppenbarat. Liksom. Ja.
Och skifflande om de här intervjuklippen på ett sätt som skulle vara mer mer true to fact, skulle göra inte bara liksom berättelsen i the mystery sense, men också bara informerandet av disservice.
Ja,
det är bara exempel på hur att tänja på, du vet, korrekthet. Mm. Om man nu ska kalla det. Jag vill inte säga det. Är helt klart rätt väg att gå ibland.
Ja.
Dokumentärfilm är ju film.
Men där är den ju.
Jag vill bara att misconception att det ska vara fakta.
Ja.
Att det ska vara alltså, sant. Och ingenting mer än sant.
Precis, men man ska ju påpeka att de har ju inte förvrängt någonting i dokumentären. Nej.
Även fast jag klagar över liksom en kille som låter som en script. Så det förvränger inte,
nej,
tycker jag.
Det är inget meddelande som har förändrats som så, utan det är bara vår upplevelse av den som är lite annorlunda. Mm. Helt enkelt, för att de vill ju dra in oss i den här berättelsen på ett visst sätt.
De är ju entusiastiska över the mystery.
Mm.
Och de lyckas liksom dra in oss i den entusiasmen. Ja. För de levererar på det.
Ja, men det är just det där att ett mysterium blir mycket intressantare om man kan få ta del av det. Och det är ju lite det de har lyckats med. De gör det att man får nästan en hint om hur det var för dem när de mysterier omkring, helt enkelt. Eller när de detektivar omkring.
Mm.
Och sånt, jag menar, man kan ju antingen läsa en polisrapport eller så kan man göra en film om det, vilket är intressantare. Liksom.
Yep. Och polisrapporten kan vara mer förvrängande av det som hände än när man får det berättat på ett sätt där liksom skeendet blir mer engagerande, mer mänskligt.
Ja.
Det är en väldigt mänsklig film det här, tycker jag.
Jo, det är det ju, absolut. Mm. Sen har man ju allmänt skillnaden mellan rapport och sånt. Det finns ju den där tanken att fakta är oförvrängbart och du kan inte göra någonting med det.
Som misconception, verkligen.
Men fakta är ju också en presentation av vissa detaljer på ett visst sätt. Som kan vara lätt att glömma bort. Så att,
Om du like, tänker på documentary series, like, jag tänker på To Catch a Predator. Det är liksom ett bra exempel av någonting som är i gränsen av underhållning och dokumentär och like, are they reality TV och are reality TV en dokumentär.
Ja, i To Catch a Predator så det som händer är ju non-fiction, presumably. Men det är ju verkligen förvrängt på ett sånt sätt så att det är plump underhållning.
Ja, precis. Presentationen är ju definitivt underhållning. Mm. De har ju en tydlig dramakurva som de följer, liksom. Jag vet inte, har vi To Catch Predator här?
Jag tror inte det är lagligt att göra entrapment eller vad det nu kallas.
Men det finns på YouTube här. Så. Mm.
Programmet finns på YouTube. Jag tror att det gick typ förut på 5:an eller 6:an eller något sånt.
Mm. Är det sånt?
Ja, för att det var på den tiden då William Shatner var host. Jag får att han var host för programmet en gång i tiden.
Old Bill
Shatner. Så att, men det är ju den där de försöker lura, eller lura, men sätta dit pedofilerna helt enkelt. Eller pedofil to be.
Mm.
De vet ju inte om de har pedofilat omkring innan.
Men de har typ sett folk på nätet och så vill de sätta dit dem.
Ja, precis. De
så att de anlitar typ Ellen Page eller någon annan skådespelare som ser ung ut. Och skickar dem dit. Du är fin. Look cute.
Ja, precis. Ja, det där programmet alltså. Ja, det är alltid det. Nu skriver jag, typ poppar in i chatroom och så, men mina föräldrar är inte hemma ikväll, så du kan ju komma med, köp en cola. Och sen så kommer de in i lägenheten och så, åh du, gör det i ordning, jag ska bara gå och duscha. Och då börjar han preppa där och fippla med sina kondomer och allt vad det är liksom. Och då kommer The Host, som tyvärr inte är William Shatner längre, in och, hej, vad gör du här? Inget. Ja, vad menar du?
Det är Chris Hansen.
Chris Hansen, ja, är det nu.
Jag undrar om det är hans riktiga namn.
Chris Hansen.
Searching for Sugar Man. Den är snyggt filmad också. Den har vissa små bitar i sig som är animerade.
Mm.
Och det funkar väldigt bra i transition för det liksom.
Ja,
tycker jag. Det är Detroit. Det är ju Detroit som den här Motor Rodriguez har sig med där på 70-talet.
Mm.
Och det är mycket footage på staden och det ser ju jävligt run down ut och allting sånt där, men det är ju ett porträtt av staden ifrån the working class.
Ja.
Mm.
Jo,
och
det är
det. Den är riktigt snyggt filmad på det viset. Och sen också the footage i Sydafrika ser snyggt ut. Sen musiken, bra.
Mm.
Och ja, det är en jävligt trevlig film helt enkelt.
Ja, nej, det är det. Den är extremt sevärd.
Ja.
Ja. Du är väl ingenting du är?
Jag har ingenting mer.
Nej.
Jag tycker att de kan göra en del två faktiskt. Men jag kan inte berätta varför.
Nej, precis.
Jag vill gärna höra.
Det borde finnas en sequel. The Rodriguez Trilogy.
Rodriguez 4. The Quickening.
Transformening.
Okej.
Ja,
har vi gått?
Okay,
ja. Bra.
Ja.
You wanna...
Det här vill vi stoppa. Kan vi köra på America direkt? America. America.
America, 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 America. Today we are going to talk about Nazis. Yeah, well, not I guess. Are they still called Nazis today,
or do we? Maybe?
Do we say?
I mean, they probably don't call it
people who vocally.
We're not Nazis. We're patriots.
You know what? The subject I'm talking about.
You know what's wrong with you? It's not me. It's you. I love Sweden. Do you? I do.
But the subject I'm talking about is the Nazi march in Salem, in Stockholm. And it's called Nazi Marchen, isn't it?
I think so.
I think if you go to, like, even their website. I went to their website once.
Go on.
No. It's
just to see what the member...
Sapo has flagged you now.
No, yeah. I was trying to explain it to a friend because I think we were going over there that night because I was trying to explain that, like, oh, we need to spend the night somewhere because the Nazis are coming.
Mm-hmm.
And so...
Sounds like they just rolled from the hills.
But it's true. If you go to their website, okay, if you go to their website, it actually talks about, like, if you live in, like, Malmo and all these other, like, places, they have, like, buses that you just buy a ticket and everybody comes together. And they go to Runninga, which is...
Well, and the travesty, the horrible part, of course, is that they take the Nazis with blonde hair in one bus, and the dark-haired Nazis in another bus.
I hope so.
And go somewhere else.
Yeah. I hope so. That would be funny.
You are not a quality Nazi.
Okay, so there are Nazis from all over Sweden gathering...
Yeah, and not even just Sweden. When I should explain that the Nazi march in Salem, happens outside our apartment.
Mm,
or their ending place. Literally,
it sounds like they're just like standing, but they're very close.
Yeah, it's a good context to this whole conversation.
Yeah,
like they literally march from the train station down there, and they march and they end up out in front of our balcony, and they have a stage set up, and they do, and it's extremely loud. The whole night, it's like, all I can hear is the speeches because there's all these speakers everywhere. It's incredibly loud. You can't avoid it.
Yeah.
So I can literally be... I was sitting in my living room and I could hear them saying... There was one that was... This is before I really knew any Swedish. Mm. And there's one guy speaking English. He'd come from France, which is not in Sweden. Yeah. And he's not a Swede. I should just
Yeah, yeah, yeah.
But he was talking about how there's now medical research that white people are different from other people, and the other people aren't as, like, they're not the same.
Mm-hmm.
And, like, he went on in, like, in detail about, like, this, all this medical research and how we're not the same.
Like, it's gonna help to, in the middle of a speech, to quote Jackson et al. Like, somebody's gonna look that up.
Yeah, like,
in the middle of a hate rally.
Let me check this. I was just really surprised because I didn't think that they would come with, like, facts. Yeah. Or, like, what they said were facts.
Yeah.
Like,
yeah.
They're like, and this medical journal published that, you know, the brains of these people. Like, it was, like, really detailed. He'd go on and on and on. And I was, like, sitting in my living room, like, I can't take this. And there's nowhere else to go because I can't leave the apartment because there's freaking police out there. And they literally, my balcony had, like, our balcony, sorry, had police tape on it. So they used our balcony to hold up the police tape to block off the barricade. And I saw people, like, trying to go to the grocery store and stuff. Obviously, they didn't get the letter from the police.
Please, I need food.
Yeah, obviously. I mean, the police send out a letter every year saying, you know, and the police explain, sorry, you know, everything in Sundrum's shut down. There's nothing open. You need to get back into your apartment now. Literally, that's how it was. And the barricade was right there, so I got to hear all their conversations and and stuff. But, yeah, so anyways, Nazis. But they don't come to Salem anymore. It's been 2 years now that we've been Nazi-free.
Yeah, they've been disavowed.
Yeah, well, I mean, the idea was that it became too much. The last year they did it, it was 700. And this is a very small area. This is a very small commune.
Mm-hmm.
And 700 Nazis, I guess we'll call them still, came and did the march.
Freedom fighters.
And that is a lot of police. Because it's a long march.
Yeah,
it's
yeah.
Plus you have media and you have the counter march. So that's 700 Nazis. Plus you have all the people doing the the protest.
And because it's a Nazi march, which is a high profile event, also there needs to be extra many police and stuff around.
And there was. They were everywhere. There were police everywhere. And there's, you know, TV reporters. And it's quite an event. And I imagine it cost the commune a lot of money. And it also is really obnoxious for us, you know, if you think about Saturday and nothing's open.
Mm-hmm.
You can't go out to a restaurant. You can't drive anywhere. We're, like, our street is blocked
in. Yeah, the main street is
we're on a dead end, and so we weren't able to go anywhere. No buses. The buses stopped, I think, around noon. They stop like, way before the march starts, just to get everybody out of there.
Yeah.
Mm-hmm.
And stuff, and so I see why that they didn't allow the march and now they do it in town, and that's fine.
Oh, in Stockholm.
Yeah, they're in Sergeltorg, I think.
Okay.
That's where they are, so. But the story behind it, why it happens outside my balcony, is a kid was being bullied, an immigrant kid was being bullied for being an immigrant, and he punched about one of the white kid, and then the kid went to the hospital and died. If depending on who tells you the story.
Yeah. I've heard a couple of versions.
Yeah, he was like murdered in cold blood.
Yeah, like they ganged up on this poor guy when he was going home and beating
him. From what I understand, there wasn't like a stabbing or anything, because I've heard stabbing. But you know, you can damage somebody with so pretty much but there was a lot of bullying going on, which is an excuse to physically harm somebody, but that's the sort of story of why it happens just here, and all these people from all over even Europe, you could say, come here to with their torches. And
to
another
celebrate
thing,
freedom.
This is in December. This is the middle of winter, so and it was really dark. So I want to say it was like 4 or 5 o'clock when they arrived.
Probably,
everybody has torches, which is really scary. And they have a drum. They go do-do-do-do-do, and it's totally silent. All you hear is this drum beat, and you see all these torches moving.
Mm-hmm.
It's really creepy if you think. And I had a point. Oh, yeah, I saw a lady who had a front carrier with a baby.
Mm.
I'm like, you're going to stand in the middle of the snow, in the middle of winter, in darkness, with a bunch of flaming torches around you.
For hours.
For hours.
Yeah.
With your baby. And then I was like also really offended because I could see that the baby didn't have headphones. And that's like, you know, because this is really, this is like a concert. They actually had a concert. Yeah. They had a band playing and everything. And I was nice. You should at least like, I don't care who you are. You know,
Searching
take care
for
of
Nazi man.
You take care of your baby and put the little head, you know, like the ear headphones to.
The earmuffs.
Yeah, it's like I was very offended by them in so many ways. So, but yeah, it was
just trying to teach their children some upstanding Nazi values. Got to start them young.
No kidding, that was just really.
It's important.
Yeah, so that's...
You know, when this kid rebels, she's gonna marry a black man.
Oh, I hope so. Oh, I really hope so. I highly recommend it.
Så nu har vi seamless transition tillbaks till svenska.
Ja. Så där. Seamless my bottom. Yes, nu är vi tillbaks.
Yes. Och i andra halvan så tänkte vi prata allmänt om dokumentärer.
Okay. Mm.
By which I mean we're just going to talk about stuff.
Mycket skit.
Vi har ju touchat på dokumentärer i allmänhet redan i första halvan. Hur 20 män lyckas vara jävligt bra underhållning. Ska vi prata om Michael Moore direkt kanske?
Michael Moore,
en där dokumentärmakare som har fått ganska mycket kritik för hur han har klippt ihop filmerna och så vidare.
Mm. Jo, han känns ju väldigt, alltså det är klart, många dokumentärer är ju politiska, men det är ju bra exempel på att man inte kan bara kan ta fakta som fakta, utan man måste kolla upp vem det är man har att göra med och alltså dokumenterat helt enkelt.
Politisk agenda är ju okej så länge man inte förvanskar liksom fakta allt för mycket. Som till exempel den där franska snubben i nazimarschen som pratar. Där är det ju ett försök till att framstå som legitim och så genom att cherrypicka research, citationstecken som antagligen inte är peer-reviewed.
Nej.
Så att tänka med det.
Ja.
Han sparkades ut för han sa sanningen, antar jag. Vinkeln då, helt enkelt.
Men jag tror för oss, det är väldigt lätt att kolla på tv eller dokumentär och tänka like mer kritisk eller critic like
att vara kritisk till det man tycker.
Men jag undrar för dem like som äldre generation om de har samma syn, eftersom vi växte upp med like reality TV, så vi tittar på like som Keeping Up with the Kardashians och såna grejer. Vi vet det är inte riktigt. Men andra,
Keeping Up with the Kardashians är ju egentligen sant drama om livets svårigheter. It's all real all the time. Snacka inte skit om Kardashians.
Nej, det är inte alls så.
Oh wait, hold on.
Det är inte alls.
All men, fake all the time.
Ja, alltså vi i meningen vår bekantskapskrets skulle jag påstå är ganska savvy med att detect bullshit. Kanske inte representativa. Poängen du har är ju att de som inte har samma radar ser ju filmer och säger, ja, är det så där det är? Det är skillnader mellan vita och andra. Det finns ju forskning på det, kolla. Den där fransmannen som var på marschen har säkert en dokumentär.
Ja,
precis. På YouTube eller någonting. Ja.
Det är bara att kolla alla såna här konspirationsdokumentärer exempel.
Det dit vill jag komma också faktiskt. Jag älskar att titta på konspirationsdokumentärer. För det är så härlig underhållning. Alltså. Inte av anledningarna de vill förstås.
Nej, det var någon jag fick se där som handlade om... Eller det skulle vara bevis för att hela musikindustrin är, du vet, Illuminati.
Vad kul!
All kultur är bara för att keep the masses in check.
Precis, det är Illuminati subliminal messaging. Och så hade de så här, ni vet ju att en typ pyramid är ju en symbol för Illuminati. Okej, kolla här, nu står folk i en trekantsformation och dansar. Uh-huh. Clearly.
Illuminati agenda.
Ja, massor med sånt liksom. De snackar om the new world order. Det är bara Illuminati som bryr sig om new world order. Och massa sånt där, du vet.
Men Michael Moore.
Ja, Michael Moore.
Jag kommer ihåg hans tv-serie, för han hade ju en tv-serie också.
Hade han?
Ja. Innan han gjorde Bowling for Columbine så hade han en tv-serie faktiskt som var ett halvtimmes avsnitt där han tar upp något ämne och så vidare. I ett avsnitt i den serien så försökte han få en blomkruka eller blomma i en kruka.
Ja.
Jag tror det var en fikus faktiskt, jag tänker efter. Val till Congress. Jag gick runt och kampanjade med det lite på skoj sådär. Och hans filmer har ju också alltid liksom, okej, han har grejen han pratar om och så har han något inslag när det är något humoristiskt där han ska göra liksom.
Jag kommer ihåg en gång han tog någon som var sjuk till vad heter den prison? Guantanamo?
Guantanamo.
Eftersom de hade bättre vård än en USA medborgare ska ha. Det är väldigt roligt.
Ja, precis. Tog inte Kuba.
Men det är underhållning, men det är samma tid. Det är någon...
Michael Moore med hur hans rykte har blivit nu, för att han har ju fått rätt mycket flack för hur han väljer the footage och intervjuer och allting sånt där.
Precis.
När man ser hans filmer så måste man verkligen vara på sin vakt.
Ja, absolut.
Men jag kan ju säga att när jag såg Bowling for Columbine så var jag inte särskilt på min vakt.
Nej,
Jag såg just den i skolan faktiskt. Så jag var i gymnasium och så jag kommer ihåg det. Jag tror när du är ung det är lite svårt att tänka sådär. Speciellt
man
när
tänker inte lika kritiskt.
Ja, precis. Speciellt när det är en lärare som säger
En auktoritetsfigur liksom, som man ska tro på och allting.
Jag håller med. Jag var inte så kritisk heller.
Däremot så vad heter det? Fahrenheit 9/11. Det var ju en helt annan grej. Den var ju verkligen in your face.
Jo, där skruvade han upp The Mirror lite väl mycket. Och han försökte väl skruva tillbaka den i den där sjukhusfilmen.
Var det Sicko?
Sicko, just det.
Precis.
Men den hade fortfarande element som det där när de ska åka till Kuba. The land of the good healthcare och så vidare. Liksom, come on, Michael. You're wasting my time.
Yeah.
Dels det, och så det att... liksom, hur hjälper det här du försöker säga? Och hur mycket stämmer det också.
Ja, precis.
Men jag kan säga att Bowling for Columbine var jätteviktig dokumentär. Det var en av de dokumentärer som alla känner och alla pratar om.
Ja, du har rätt. Den hade enorm impact, verkligen. Och dess impact kan kännas fortfarande det idag med alla school shootings som fortsätter att ske hela tiden. Alltså,
det var den första som var jättestort och precis efter Bowling for Columbine var det lite kaos, kan jag säga. Even in min skola. Det var så att vi började träna vad ska hända om någon kommer in och skjuter. Och det var vi låste dörren och alla klassrummet hade papper. Du ska sätta över fönster.
Så att de inte ser att det finns folk där inne. Eftersom
alla dörren hade någon fönster också. Du får sätta upp lapp. Och sen vi bygger barricade med bord och sådana. Så det var så någon kommer över liksom the intercom och säger this is a shooting drill. This is a shooting drill. Och sen...
What? Hade ni shooting? Alltså school shooting drills?
Ja, det är sant. Ja, precis. Och sen du... Alla lärare de låste dörren och sätta upp lapp på dörren. Alla flipped over the tables.
Och skulle du säga att det här var en direkt följd av...
Kanske inte filmen, men Columbine. Men filmen bevisade den första sort of förståelse vi hade av vad har hänt. Eftersom vi hade nyheter, vi hade olika grejer, men det var den första bra... Liksom
summationen av händelsen.
Precis. Eftersom det var ganska svårt att förstå hur det har hänt och sådana grejer. Men det var ganska stort. Och vi hade en kille, eller en kvinna, jag vet inte faktiskt. Men någon i skolan som skriver upp en lista av alla de vi döda. Uh-huh. Och det var jättestort. Jag kommer ihåg polisen kom till skolan och det, eftersom någon såg listan i hur säger man, papperkorgen. Och det står liksom people I want to kill. Like, or people I'm gonna shoot. Och sen det hade flera namn.
Mm.
Och det var så vi var ganska röd.
Ja, och det där var antagligen bara någon som var sur.
Mm, precis.
Och så nu
mobbade och
jag bara skriver upp det och menade antagligen ingenting med
det. Ja, precis, men alla var röd.
Och,
ja, det var så ja, det var ganska dyrt. Och jag kommer ihåg om de hade, like, när vi gjorde drill, school shooting drill, om det var i badrummet, var det helt, like, hemskt faktiskt, eftersom du kunde inte gå någonstans. Alla rum var låst. Och sen du var satt i badrummet och, ja, du kunde inte gå runt eller någonting.
Lås dörren och ställ dig på toastolen och hoppas att kulorna missar.
Ja, precis. Och sen om vi var i lunchrummet får vi springa runt. Det var inte att vi ska gå under bordet. De sa nej, vi måste springa runt i like circles.
Va?
Ja, det är sant. Eftersom de vill inte att vi stanna stilla.
Okay.
Like, the idea was to create as much chaos in the room as possible.
Så att man inte blir handlingsförlamad eller vad man ska säga. Ja, det låter ju helt knasigt att man ska springa runt.
Men så var det att de visste inte. Jag vet inte om de fortfarande gjorde det. Det är
ett stationary target som de kan gå fram och bara skjuta på.
Ja. Och med Breivik så i vittnesmålen där så var det ju många som var helt stilla bara.
Ja, precis. Ja. Och det var vad hände i Columbine. Like, han var i biblioteket och han gick runt och skjutade människor under bord. Det var en kille som gjorde det.
Ja.
Och i matsalen också.
Ja, precis. Mm. Också därför kanske de tänkte om du gjorde inte den.
Stick and move.
Ja, precis. Du får springa.
Mm.
Ja, så det var
Så det visar verkligen vilken impact Michael Moore och hade, för att han blev verkligen en mediafigur med den filmen. Så var det, alla intervjuer han var med i så var det liksom, oh shit, vad säger Michael Moore?
Political commentator.
Ja.
Jo, men det blev han ju verkligen. Jag har inte sett den där what was it called? Men som skulle handla om the election process.
Har han gjort en ny film alltså?
Ja, det var ny för någon par år sedan nu. Efter Sicko helt enkelt. Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. The State of America? Nej. Men någon sån här catchy title i alla fall. Som skulle handla om sånt. Som jag tyvärr, den har jag inte sett.
Ja. Jag uppskattar dokumentärfilm väldigt mycket. Mm. Gärna alltså som är inte bara en timmes slott på tv. Fast det finns bra stuff i det också. Men du vet, film helt enkelt. Som det har spenderats mycket tid och energi på att göra.
Precis. Ja, jag kommer ihåg att vi brukade kolla på många dokumentärer förut. Jag kommer inte ihåg namnet på dem. En handlade om Blood Diamonds, en handlade om vatten och massor med sådana.
Men jag kan säga att nu med Netflix har jag börjat kolla på dokumentärer igen. Mm. Eftersom det är så lätt att göra. De har det som där
det ligger och väntar.
Och de gör det så, om du tycker om den här, du ska tycka om den här.
Den här filmen är nervkittlande.
För 79 spänn i månaden. Nej, jag såg ju, en av de första jag såg på Netflix var ju den här om Steinway-fabriken. De har ju en där ute i New York. Jag tror att det är den enda som finns kvar egentligen.
Och det är en film alltså om Steinway-företaget.
Precis, det är en dokumentär som det handlar om byggandet av en flygel helt enkelt.
Mm.
Och parallellt med det så får man reda på, när den kommer till de olika stationerna i processen, så får man reda på lite om de som bygger den och sen det samhället runt om. Liksom.
Har lite intervjuer med dem som sätter the bolts där. Och
precis, lite intervjuer. Mm. Dels om hur deras process är att bygga den, men också hur blir de involverade, hur lever de och sånt. Så det blir, du vet, pianot blir startpunkten för en lite så här halvsamhällsgrej liksom.
Ja, så den vill jag nog se.
Ja, nej, den var cool. Det verkar vara ett jobbigt jobb att tuna en piano från början i alla fall.
Oh, the first tuning. Det knakar.
Det var någon där som sa det att han slutade spela piano i alla fall.
Alltså den första tuningen, den måste väl göras alltså typ innan vissa trägrejer läggs på. För att den warpar väl hela framen när man spänner strängarna. För att det är otroligt tryck.
Ja, alltså de... Själva huvudframen är redan nere då. Men sen så lägger de ju in typ vissa... jag kommer inte ihåg om det, the sounding board läggs in då.
Mm.
Men sen så har de ju någon sån här metallplatta de lägger in efter och massor med.
Mm.
Så att det är lite halv om halv process. Men den går igenom flera olika steg av tuning helt enkelt. Mm. Och det är så coolt för de har en, vad heter det, Tune Master Food Chain. Grovtunaren, han som tunar först är längst ner i the food chain. Men sen så har man the fine tuner man. Och dit kommer man efter år av tuning helt enkelt.
Master tuner.
Ja. Som sitter där. Ding, ding, ding. Oh shit, den där är några centigrade, centi-hatch där liksom. Åt fel håll. Ding. Och den där är några hatch åt fel håll. Ding. Sådana som har pro ears. Som liksom.
Fan, okej, det här är en liten tangent i och för sig.
Mm.
Men alltså med uppfinningen av pianot, alltså från the harpsichord helt enkelt, där kom ju det här med en fast våglängd som skulle vara the concert A.
Ja, precis.
Det fanns inte riktigt innan, för pianot var typ bland de första instrumenten som... Alltså orgel är väl också lite sådär, men där är väldigt... fast, och det är så jobbigt att stämma den, så man vill stämma den en gång så ska den hålla sig i det där.
Ja.
Och orkester och whatnot behövde rätta sig till efter det.
Efter det, ja.
Och jag skulle vilja höra musik från the harpsichord era när
det är tunat, så att säga. Ja.
För det finns ju han C.P. Ebach, när han pratade om sin farsa J.S. Bach.
Ja.
Så berättade han att men i vissa låtar så stämde han om vissa strängar på det där viset för att han gillade feelingen i typ B-flat minor då. Och det finns ju inte med pianot. Det finns ju inte olika stämning beroende på vilken feeling man vill ha i tonarten.
Nej, det gör det ju inte. Däremot så, jag vet att det ges ju konserter, alltså beroende på hur pass ambitiösa de är, där de går efter att tuna alla instrument till kompositörens original, det som skulle varit going för hans time, helt enkelt.
Jo.
Så typ, men det är inte våran 440 hertz concert day, utan de downtunar den lite grann.
Jo, det finns ju en hel scen med, alltså... försöka reenakta renaissance, bla bla. Och del av renaissance är att det inte finns... Det finns inte the well-tempered piano eller vad nu systemet heter. Är det well-tempered slutgiltiga heter?
Jag tror det är well-tempered.
Innan det så var det bara tempered after feeling.
Ja, och det, men det var också intressant i den här dokumentären hur även med well-tempered, alltså, men de pianisterna, för de kommer in och så har de i den här fabriken, eller inte fabriken, de flyttar över den till en pianoaffär helt enkelt, som de kallar det, The Main Steinway Shopping.
Ja, deras flaggskeppsaffär.
Jag
gick förbi den, jag hade tänkt gå in i dit när jag var till New York för några år sedan.
Men jag visste ju inte att den fanns där, så att jag gick inte dit heller, men det är ju bara proppat med massor med pianon. Och så kommer de in där och så... Nej, den här kändes inte rätt. Nästa... Ja, jag gillar temperamentet på den här, men den passar inte riktigt för den här konserten jag har nästa gång. Den här då, så bara vandrar de förbi. Men det är så intressant att det finns sån range. Liksom, även när ett instrument är skapat av ett pro så finns det fortfarande flavor wiggle room helt enkelt.
Jag tror del av de där pianisternas intryck kommer ifrån bara... hur ljuset ligger och vart de är och så vidare.
Det är klart, det här är ju sådana där som har spelat piano sedan de var två typ, och så hållit på dag in och dag ut hela livet. Så att jag tror att de har ganska bra koll på hur den... Det är klart, mycket är ju typ...
The touch,
alltså. Det spelar ju också roll beroende på vad du ska spela. Om den inte ger efter på rätt sätt. Och det var kul, för de hade två olika. En var jazz-snubber och... Om det inte var Oscar Peterson. Han gillar när pianot ger lite motstånd. Så att det inte är så lätt att trycka ner tangenterna. För han vill ha lite där kinetiskt, att verkligen... Han vill kämpa lite mot piano för att ha lite oomf fysiskt. Men sen andra säger, men det måste vara light så jag kan... Så det var ganska coolt.
Ja, men det kommer jag ihåg när vi lirade musik i Huddinge kyrka.
Mm.
Och vi lirade på the grand piano där lite grann.
Ja.
Fan vad knapparna var tunga jämfört med det jag hade hemma.
Ja, och det, och man, efter ett tag så känner man ju verkligen att fan, ah, men det ska liksom sitta i kroppen verkligen.
One, two, ja. Five.
Verkligen, verkligen.
Apropå Steinway och du vet, feeling på instrument, så du vet Keith Jarrett, pianisten. Han har sagt att det går inte att spela blues på en Steinway.
Aha. Intressant.
Och det är också så här, apropå du vet, musiker med deras idéer.
Ja. Vilken intressant statement.
Ja.
Ah, fan. Det är klart det går att spela blues på ett Steinway. Vad menar han? Eller menar han att den låter för rent för att få in den där klagande tonen helt enkelt?
Steinway-pianon är inte bluesiga.
Mm.
Det är väl ett annat sätt att uttrycka det.
Precis.
Ja. Ja, men... Sen, så Yamaha-pianon är tydligen populära för jazz just för att de har en bright tone.
Mm. Ja, det låter ju rimligt. Ja,
för det känns rimligt för pianon.
Ja. Ja. Precis. Man ska ha lite... Ja, nej, det låter ju rimligt.
Ja. Ja, efter en tangent med music talk.
Efter en musiktangent.
Ja. Ja. Så, konspirationsdokumentärer.
Mm.
De är underbara.
Ja, det finns några på Netflixen. Vi började kolla på en, right? David Icke.
Åh, oh, David Icke!
Wasn't it? Han gick till typ Oxford University. Gick in någonstans där.
Ja.
Och snackade om Illuminati.
Ja,
är det
en talk helt enkelt som han har haft?
Ja, det är liksom en performance och så har de spelat in det. Men det är ju en konspirations...
Ja. Alltså han är ju en av de här, du vet, legendariska personerna i scenen. För han tror jag att presidenten är Lizard Man och sånt där.
Jag visste inte det när vi kollade på den här. Så jag slutade kolla efter en 40 minuter eller någonting. Ja. Jag var like, man, I need to take a break. Och sen så kom jag inte tillbaka till den helt enkelt. Men if I had known.
I alla fall Bush, eller W. Bush, han var a Lizard Man enligt han. Och det är det som är hela hans konspirationsprat, att vi blir kontrollerade av Lizard Man from space.
How does he feel about V?
För ja, det är väl en dokumentär antar jag.
Ja, vad bra. Det var en bra show. Jag tyckte den var läskig på riktigt när jag var liten i alla fall.
Ja, samma här. Alltså det där första avsnittet så river de bort skinnet i någon scen. Och det där var det största nightmare. Jag kommer ihåg när jag såg det på tv. Och typ, mamma höll för ögonen på mig att det här får inte du se.
Och hon, ondingen där, hon käkade, onda, vad heter det, ledarödlan, hon käkade i någon fågel, en undulat eller vad det var.
Ja,
brutal stuff.
Men när man ser det idag, det är så harmlöst.
Ja.
Det är gulligt ju.
Ja, men jag kommer ihåg att när jag var liten så tänkte jag att vattentornet var typ the V spaceship. När man stod upp under och kollade rakt upp, då ser man inte foten av då ser det bara ut som en stor space saucer. Good times.
Ja. En till karaktär i konspirationsscenen är Alex Jones.
Ja, jag känner inte igen honom.
Hans claim to fame är att han typ filmade några, jag vet inte vad, senators, congressmen, whatnot, när de hade en secret meeting som hette The Bohemian Grove.
Ja, nej, jag känner inte igen
det. Du vet, som en sån här klassisk weird-ass cult thingy med rich people som...
Som debauchar omkring helt enkelt.
Ja, alltså du vet, de tar på sig typ masker och mantlar och går ut i skogen och chantar.
Det är skitbra, hyr in lite strippers eller prostitutes.
Och han lyckades ta sig in och filma det liksom. Så försöker han hoppa på lite folk som han... som var där liksom. Och det är mer av hans money shot thing som han har på det där, när han liksom konfronterar personen att du var i Bohemian Grove, jag filmade dig. Vad har du att säga om det här? När ni håller på ute i skogen och konspirerar er.
Hey, jag behöver en hobby.
Så han har avslöjat sånt som är legitimt, du vet, weird och tvivelaktigt antagligen också.
Precis.
Så, när de har sina backroom deals och allting sånt där. Men han är så jävla, han är otroligt loudmouth. Så han skriker hela tiden och han har en viss stil för sig. Han har ett radioprogram också. Så där han gastar in mycket, du vet. Och hans röst är väldigt radiovänlig.
Aha. Han har så här bas.
Ja. Så han har gjort massa mm. filmer. Och alla filmer är typ 3 timmar långa och heter saker som typ 9-11, The Road to Terror och
slående titlar som man ska, hej, ja. Det här måste jag ta en titt på.
Ja, hans filmer rekommenderar jag för att de är great fun. För att han är en så rolig nedre karaktär.
Ja, nej, om jag hade vetat att han icke var...
Lizard man.
Var en lizard man, so we would have finished that documentary.
Vi ska göra den.
Ja.
Nu.
Nej, inte nu. Inte nu, David icke. Ja, men det är ju verkligen en klass av dokumentärer som är för sig, verkligen.
Ja.
Just...
Sen en helt annan slags dokumentärer är ju BBC:s påkostade naturdokumentärer.
De är jättetrevliga
att se.
Ja, de här typ Planet Earth och ja. Vad de heter.
För naturprogram är ju också dokumentärer. Mm. Även fast själva ordet conjures up images av kalla fakta.
Ja.
Vilket jävla bullshit namn på ett program förresten, kalla fakta.
Jan Josefsson eller vad han heter som... Så springer in i en politikers face.
Ja. Men de naturfilmerna, de är så snygga och trevliga att se.
Ja, det var så häftigt för att de hade på en av dem när de åker runt i savannerna och grejer.
Uh-huh.
Så hade de sen en, vad heter det, behind the scenes. Då de snackade om hur de hade gjort de här dokumentärerna. Uh-huh. Och då, de har ju till en utvecklat nu ny, alltså inte kamerateknik, men... Vad kallar man dem? De här hållarna som håller i...
Ja, tripods eller vad då?
Nej, det är inte tripods. För grejen är att de attachade till en helikopter.
Jaha.
Eller någonting annat. Eller en kran till exempel. Mm. Och grejen är att de har nu något system som gör att det minimerar, vad heter det, skakningen. Ja. Så att även fast fordonet skakar så vibrerar inte kameran liksom. Mm. Och det gör helt enkelt att de kan ta och attacha en sån till en helikopter med en, du vet, high power kamera då, HD-kamera liksom. Och så kan de flyga över en scen och vara typ en och en halv kilometer bort och zooma in och filma det utan att störa naturlivet. Så att de kan nu plötsligt få in mycket mer naturliga naturfilmer och natursekvenser helt enkelt. Eftersom kameran skakar inte.
Mm. Det går förut att zooma in från långt håll och få ny slags footage som man förut inte kunde få.
Precis. Mm. Och det har de ju gjort väldigt speciellt för just den här Planet Earth-serien då, BBC. Och det är verkligen imponerande footage. Ja. Man märker att nu börjar det fotas på ett helt annat sätt. Ja. För det är inte den där lonesome kameraman som gömmer sig i en buske bakom en tiger. You wanna be a star, don't you? liksom... Man kan se, de hade en där det var, man ser ett pack av, jag kommer inte ihåg, wild dogs när de jagar djur.
Mm.
Och de hade pratat innan om att de var väldigt extremt, alltså taktiska när de jagar. De sa, men du hund B, ta flanken, du hund C, ta den flanken, jag springer in i mitten. Och så pushar vi ner dem mot the river, and then we shall feast my brothers. Och då har de footage på det, fast ovanifrån då. Och då ser man väldigt tydligt hur de sprider ut i sina tactical patterns och grejer. Ja. Sån footage som man inte skulle kunna få förut, för då hade det ju bara varit på marknivå.
Ja,
plus då ser man ju inte mönster på samma sätt.
Nej, och man är antagligen inte på rätt ställe heller.
Nej. Så han var bitch, de är 3 kilometer ditåt.
Shit, så vildhundar är verkligen som hundarna i gamla Silverfang, Anderman.
Ja, jag har inte sett den.
Den fanns ju på svenska. Är de underbara?
Jag har inte sett den. Silverfang, a true documentary.
Yeah. Jag kommer based on true events.
Nej, jag tänker att den här är hemsk. Jag tänker om Twilight.
Vilken Twilight?
Twilight, the
vampire.
The Pattinson?
But?
The one with the vampire Twilight?
Yeah.
Okay. Mm. Go on.
Men jag tänker att när de pratar om... what are they, werewolves?
Varulvar, ja.
Men de kan höra varandras tänker.
Ja.
Därför att de är så bra att jaga och samarbeta och sådana grejer. Så därför jag tänker att de pratar om vildhund. Kanske de kan höra
varandra. De förstår varandra utan att prata.
utan att prata.
Stephanie Meyer might be smarter than we think.
No. Oh, she's rich, so clearly she is smarter than we think. Clearly.
But, I hate that I had to be the one to bring that up. I'm like, nobody's gonna bring up the Twilight.
But at the same time, clearly you don't need telepathy to do what they do. So maybe that's not a smart note at all. They're just savvy hunters.
But do you have proof that they don't have telepathy?
Yes.
Oh.
Incontrovertible evidence.
I'm gonna make a controversial documentary on this.
telepathic wild dogs. Telepathic dingo. TD.
Ja, men det är bara släng upp en footage på två hundar som ser ut att prata och så är det. Se, kolla. Kolla!
Ja,
de är på samma nivå som Alex Jones and Company.
Ja. Och gå upp till like, vetenskapsmän. Kan du säga 100% att de kan inte göra?
Telepathy of the gaps.
Och sen klippa bort alla gånger han säger, men vetenskap funkar inte så, kom igen.
Ja, precis.
But you just shut it down to vetenskap funkar inte.
Så har vi som solid documentary stuff.
Problem solved.
Jag gjorde faktiskt dokumentär, hur säger man, competition, tävling.
Ah.
När jag var i gymnasium och innan gymnasium faktiskt också. Och det var jättekul.
Så du gjorde film?
Okej, så var det,
Förspara för The American.
Men jag gjorde den. Like, men jag filmade inte. Det var mer like en slideshow.
Oh, you were supposed to save this for the American.
No, you hadn't to pull my list up for America. This was for the documentary.
Oh, okay.
Eller hur?
So no slideshow och lite narration.
Till exempel, jag gjorde like McCarthyism och jag... fuskar.
Shit, tunga även den.
Ja, men jag älskar det. Det är liksom min favoritämne. Men det var så att jag tog masterbilder från böcker. Jag tror jag skulle inte göra. Men i alla fall, jag hade... You credited them all, like, proper. Men, och sen jag satte då, like, my voice. Like, I had a script and I read it, like, to the computer. And, yeah, lite musik. Lite, like, special effects. Det var iMovie. Det var den första iMovie som kom ut. Jag skojar inte. Like, som
crossfade.
Precis. Det var, like, men, och det tog, like, som 20 minuter att göra crossfade. Jag satte in den och sen du måste vänta och, Så jag hade kanske, like, 5 i min första. det tog så lång tid. Men, det var så. Vi gjorde dokumentär och tävlar och... Ja, det var jättekul faktiskt. Det är jätteroligt att göra.
Mm.
Och det är inte så svårt faktiskt.
Fan, nu måste vi göra en dokumentär. Vi har ju expertis här och grejer. Vi ska berätta om verkligheten ifrån Salems gator.
När
nazisterna går omkring.
Det var synd att de inte går omkring längre. Vi kunde intervjua lite nazister.
Jag har film faktiskt från den. Jag tog lite film. Och jag tog bilder också.
Ja, det finns på YouTube, va?
Ja, det finns på YouTube, how god.
Mm-hmm. Det är den där mobilkamerainspelningen.
Men jag tycker det är jättekul om du ska jobba i, like, i skolan, som skolarbete. Dokumentarer är kanske den bästa sättet att göra.
Jag kommer ihåg att jag och en grupp, vi tog massa fotografier. Och det var skitkul. Verkligen, ta bilder och sen så kommer jag inte ihåg vad poängen var. Men det var någonting av att du skulle ut och ta bilder.
Det är som PowerPoint idag när du visar min PowerPoint. Men det är liksom ändå... bättre eftersom du blir inte rädd. Du är klar. Du behöver inte stå framför folk och prata.
Ja, det är förinspelat redan. Du har fått 20 minuter. Och
precis. Det är kul.
Fan, jag vet att det finns massor med mer att säga om dokumentärer. För... bara en sån där extra. Frontline, en dokumentärserie som går på USAs PBS. Som är ett public...
public broadcast something.
Probably broadcasting...
Station?
Maybe,
Och det är deras dokument inifrån eller utifrån, basically. Och många av dokumentärer som har gått i dokument utifrån i SVT och så vidare har varit just PBS-dokumentärer, eller frontline-dokumentärer som de har dragit in.
Yeah.
Och de här är oftast en timme, men det finns filmlängdsvarianter också.
Mm.
Och de är jävligt bra producerade och bra intervjuer och... Det är mer... Och de känns trovärdiga också.
Ja, det är sånt. PBS är inte liksom corporation.
Nej, precis. Non-political. They donation.
Donation och government. Det är som SVT.
Government funding.
Men, ja, så
det är ganska... Någonting som är jättebra för oss är att man kan streama deras program från deras hemsida också. Mm.
Mm. Aha, det känns ju ovanligt, ja.
Ja, det är skitballt. Och sen, i hemsidan för avsnitten så finns det liksom, de har ju en liten flik nere i kanten där det står att vill du se hela den här intervjun så finns det på vår hemsida. Vill du se, den här rapporten finns länkad på vår hemsida.
Mm.
Så när man tar och streamar från så har man ju allting det där framme redan. Så om man vill liksom, vänta lite, det där ser suspekt ut, så kan man få hela intervjun, liksom oklippt intervjun. Eller artikeln som de pratar om och så vidare.
Så man kan spåra ner informationen.
Ja, så det känns jävligt bra att spåra. De utvecklar sina källor liksom interaktivt på ett sätt. Mm. Det är en ny teknologi på
det. Ja, nej, det ökar ju trovärdigheten helt enkelt.
Plus att det är bara bra filmer som de gör också.
Ja. Och det är ju PBS som har Big Bird.
Sesame Street och sådana grejer. Det var, Romney vill inte ha PBS längre. Yeah. Det var en stort grej. Därför att han vann inte valet. Nej, det var inte så.
Ja, men han måste ju hata allting statligt. Ja. Som precis. Vägar och trafikljus.
Ja, precis. Sjukhus. Some of them.
Ja. Har ni någonting att tillägga i allmänt dokumentär?
Dokumentärväg.
Jag tycker att vi kan ha en del två faktiskt. Eftersom jag vill gå mer i reality-tv. Och...
Ja, jo, det är sant. Vi dök inte in i reality-tv så mycket som ändå är relevant för det här ämnet. För att det ska ju vara for real.
Ett liksom. Dokument.
Ja, precis.
Ja.
Så det är ju egentligen dokumentärer, men det ses inte som det. Alltså. Det är en show.
Vi får kolla på en säsong av Ice Loves Coco, helt enkelt.
Oh, hell yeah!
Hey! Shit, en film och skit om Ice Loves Coco.
Where's my video game?
Den får vi göra.
Yeah, so we'll totally do that.
Ja.
Shit, vi får komma in.
Jag känner för att göra det nu.
Kan vi göra det till nästa vecka, eller?
Maybe. Mm.
Just det, vad ska vi ta till nästa vecka? Då har vi lite alternativ här.
Ja. Jag vet att Oblivion har ju kommit ut.
Ja, vi har Oblivion. Men jag kan inte säga att jag är särskilt sugen.
Nej, alltså jag vet ju att om det är ett typiskt Tom Cruise vehicle så kommer det ju vara underhållande.
Ja, precis. Men
samtidigt, jag såg ju G.I. Joe. Jag kan inte rättfärdiga att se den och inte Oblivion.
Fan, det går ju att apply på nästan vilken film som helst.
Alltså, jag såg ju G.I. Joe. Jag kan ju inte se Twilight Breaking Dawn Part 2.
No! You have me. brorsan vill kolla på The Ward.
Vilken är
som
det?
Är John Carpenters senaste och kanske sista film.
Oh,
den är från 2010 och han har inte gjort någonting sedan dess.
Ja, det vore ju faktiskt intressant. Ja.
Han vill kolla. Jag vill kolla på den också. Vi insåg att han hade tillgång till den.
Ja,
och då var idén i skallen.
Precis. Ja, varför inte? Vi måste använda de där rabattkorten någon gång.
Ja, de är ju tidsbestämda. Så det är ett case för Oblivion. Ja, vi kommer att se någonting. Det kan bli Ice Loves Coco. Det kan bli The Ward. Det kan bli Oblivion. Vi får se vad det blir.
Det ena utesluter inte alla andra. Dubai. Ja, men vi hade ju en Last Dragon / Three Idiots episode. Eller var det Three Idiots?
Three Idiots, Last Dragon. Ja, det var det.
Ja, det var det.
För det var det när vi satt en hel dag och kollade på filmen.
So buddy, Ice Loves Oblivion. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. the last
There's scraps. Always Loka chocolate shake.
Den var ju så skum.
Ja, jag tänkte så också.
Den luktar ju verkligen den där, vad den nu heter, chokladdrycken. Men den, det krockar i smaken. Så det är dagens soft drink interview. Review.
Soft drink review of the day.
Loka old school.
Likes old school chocolate shake.
Ja.
Med smak av chocolate shake.
Den är okej att lukta på, men...
Ja.
Nej,
Men det är inte äcklig. Det är inte liksom...
Nej.
Men det smakar inte som chocolate shake, så...
Det är mer kuriosa än faktiskt kvalitet.